har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vi verkar vara på väg in i ett nytt opinionsläge med en allt mer positiv bild av samhällsutveckling och ekonomi. Och allt fler ger regeringen ett gott betyg. Men hur ser vi svenskar på integrationen? Det här är podden Opinion just nu som vanligt är ett samarbete mellan Demoskop och Kvartal. Och det är Karin Nelson som är vd för Demoskop som nu ska guida er genom opinionslandskapet utifrån Demoskops månatliga mätningar. Vi ska alltså försöka ta tempen på Sverige tillsammans. Och mitt namn är också som vanligt Henrik Höjer. Hej Karin, hur står det till?
Det är bra, nu är det vårkänslor, eller hur?
Det låter jättebra och det är snart påsk. Det kan man alltid se fram emot. Vi har upplevt en historisk händelse sedan vi poddade sist. Sverige har gått med i försvarsalliansen, NATO. Vad har du för reflektioner kring det, Karin?
Ja, det har vi väntat på ganska länge. Och vi har väntat på det länge och nu var det dags, eller nu blev det så.
Mm. Jag gissar att en sån här historisk händelse ger opinionspoäng åt sittande statsminister, är det så?
Ja, det har vi nog att förvänta oss. Jag tror vi pratade om det förra gången vi poddade och just på ett NATO-medlemskap som har varit väntat. Men det behöver ju bli bekräftat på det här sättet för att vi ska förvänta oss en opinionsutdelning. Man har ju pratat om att kanske opinionsstödet för regeringen eller för och för Kristersson speciellt, att det kanske redan är så att säga inräknat i opinionsstödet. Men jag tror inte det. Jag tror att vi kommer att se på något sätt en rörelse i opinionen.
Ja, alltså NATO-opinion har ju svängt på ett historiskt sätt. Mm. Det har ju många bekräftat att nu är det någonstans 60-75% som är för. Mm. Kan man säga något mer om de här siffrorna? Jag vet att ni håller på att mätta de här frågorna länge.
Ja, men precis som du säger att det skedde ju en opinionsomsvängning då i samband med Rysslands anfall på Ukraina. Och jag försökte förstå liksom den opinionen lite mer för att man kunde då, vi gjorde ju mätningar ganska ofta och då kunde man ju se att folk som var negativa, de blev tveksamma och efter tveksamheten så blev de positiva. Så det fanns liksom, det var ett väldigt intressant mönster att man tog liksom positionen genom att vara tveksam till att bli för. Och så tänkte jag att, för det är också så att NATO-opinionen, de som har varit för eller de som har varit emot, det har varit, man har haft kanske något skäl som har gjort, alltså fredsprojektet till exempel, att man har varit emot NATO och att vara för är då att man tycker att mer att man hör hemma med länderna, att vi inte kan försvara oss själva. Så jag försökte förstå det lite mer på djupet. Och både de som är för och de som är emot, vad är de främsta fördelarna med att vara för NATO? Och då handlar det ju om att vi inte kan försvara oss själva. En stark uppfattning att NATO har en avsträckande effekt eller att vi hör ihop med NATO-länderna. Det kan också ha att göra med att NATO-medlemskapet gör Östersjön till en lugnare zon. Men de som, vi ställer också vilka nackdelar som kan finnas. För ofta resonerar man ju så. Det är inte bara för eller emot eller bara positivt eller negativt. Utan det finns ju många saker kring det här. Det negativa eller nackdelarna kan ha att göra med just det här att vi kan tvingas strida för andra. Det kan också ha att göra med just det här att alliansfriheten har tjänat oss väl. Och det argumentet finns ju bland de som är negativa till NATO.
Det känner man igen, det argumentet.
Ja, precis. Och vi ska också komma ihåg det att ja, det är ungefär 67% av svenska folket, 70% som är för NATO. Men det finns också ungefär var femte som är emot NATO. Och det största NATO-motståndet finns hos vänsterpartisterna. Miljöpartisterna, ungefär hälften är emot och bland Sverigedemokrater och också bland socialdemokrater så finns det också en opinion som är emot, ungefär 20%. Så att de som är för NATO, det finns ju på moderater, liberaler, centerpartister, kristdemokrater i första hand. Men det är viktigt, tänker jag, att komma ihåg att ändå, ja, var femte, det är ganska, det är en betydande andel som ändå är emot.
Tror du de kommer fortsätta finnas en opinion emot, eller kommer vi vänja oss vid det här? Det är ju som inte läget att gå ur nu, om man säger så.
Det är väl ungefär hända. Som EU, att man kan vara för och emot. Man kan acceptera det även om man tycker att man är emot det. Jag tror att NATO-frågan kommer att leva kvar ett tag till, för att nu är vi i ett annat skede och nu kommer vi att lära oss saker och vi kommer att debattera hur det fungerar och så vidare. Så att jag tror att frågan kommer att leva kvar och att vi kommer att liksom lära oss och anpassa oss och så vidare.
Historiskt är det i vilket fall?
Historiskt är det absolut.
Och nu skriver vi mars månad detta historiska år 2024. Och vad har hänt sen sista? Vad pratar vi om vid köksborden och vad är de viktigaste frågorna i era senaste siffror?
Det senaste har ju med försvar och säkerhet att göra. Det är naturligtvis NATO-inträdet som diskuteras. Kriminaliteten har ju dominerat under väldigt lång tid och finns ju kvar på agendan, men inte lika högt upp. Och nu ser vi också att frågan om sjukvård dyker upp. Senast den var ju den allra viktigaste frågan under pandemin, men sen har ju den då sjunkit undan. Det är ju otroligt mycket som har hänt de här senaste åren. Men sjukvården börjar synas igen.
Tror du att det här säkerhetspolitiken som dominerar kommer att klinga av nu när vi är med i NATO, den här diskussionen, liksom den här dramatiken kring inträdet klingar av?
Jag tror att diskussionen kommer att bli annorlunda, just för, som jag sa innan, att det kommer att bli en annan karaktär på diskussionerna. Vi kommer att vänja oss vid att, eller det pratas ju mycket nu om upprustningen och hur vi kommer att, det pratas mycket om företagen och med civil beredskap och cybersäkerhet och sådana saker som kan kopplas till NATO och det kommer ju finnas på agendan också nu inför EU-valet.
Sen då den klassiska frågan, hur ser vi på Sveriges utveckling? Det här går Sverige åt rätt eller åt fel håll? Ni har långa tidsserier på, intressanta tidsserier.
Ja, det fortsätter ju att vara en positiv trend där. Och vi ser att allt fler tycker att Sverige är på väg åt rätt håll. Det senaste vi var på de här nivåerna, det var precis innan Rysslands anfall på Ukraina. Och då hade vi ju ändå liksom segat oss upp efter pandemin. Men det är ju fler som tycker att Sverige är på väg åt fel håll än som tycker att vi är på rätt håll. Men det har vänt.
Vi har varit på väldigt låga nivåer, men nu är det en brant, vad säger man, kurva uppåt från där.
Brant kurva uppåt. Och tittar man på Tidöpartiernas väljare så ligger de på nollstrecket, lika många som tycker vi är på väg åt rätt håll som fel håll. Men det vänder också bland oppositionens väljare.
Just det. Och jag såg även centerpartisterna generellt betydligt mer positiva till landsutvecklingen än övriga oppositionspartister.
Ja, precis. Centerpartisterna ligger närmare, vad ska man säga, liberaler och kristdemokrater och moderater i det avseendet.
Sen mäter jag också synen på ekonomin de närmaste 12 månaderna. Ja. Hur man ser på sin privata ekonomi och Sveriges ekonomi och övriga löntagarnas ekonomi.
Det gör vi. Och där är det ju också så att det går ju också väldigt brant uppåt. Och just nu, det är ju likadant att vi konstruerat det vi kallar för ett balansmått. Där vi frågar, hur tror du att vart och ett kommer att utveckla under det närmaste året? Bättre eller sämre? Och så får vi ett balansmått. Där är det ju fler som tror att ekonomin både för landet och för en själv kommer att vara positiv.
Ett positivt balansmått alltså?
Ja, ett positivt balansmått, exakt. Vanliga löntagars ekonomi, det vänder också uppåt, men det ligger också lite under. Och den brukar alltid ligga under. Vi har ju sagt det tidigare, men just det som ligger nära en, som den personliga ekonomin, har man ju bättre koll på, man är mer positiv till den än när man tänker på landet eller man tänker på andra löntagare. Men just i det här nu så ligger det här lika högt, Sveriges ekonomi och personlig ekonomi. Och det är inte så ofta vi ser det, att man är så positiv. Eller lika positivt till Sveriges ekonomi som sin egen ekonomi.
Så det är två rätt positiva besked här, att landet generellt utvecklas lite bättre och ekonomin också bättre. Ja. Varför har det vänt så här under det här? Det är under 2024 när kurvorna verkligen vänt.
Ja, det är det. Och jag tror att det har med ett par saker att göra. Dels att det här med, alltså NATO-beskedet har blivit allt mer liksom att positivt att det här skulle hända. Så där har man kanske intecknat det lite grann i det här. Kriminaliteten, att den är inte lika högt uppe på agendan för väljarna som den har varit tidigare. Och det är ju en sån fråga som alltså, skjutningar och sprängningar och så vidare. Det har kommit och gått men varit viktigt för väljarna. Och där tycks det som att man tycker att, att det är hanterat på något sätt på ett annat för väljarna som man uppfattar som är positivt. Sen är det också kring ekonomin där man då ser att jag menar som den här vintern nu, det har inte varit de höga energipriserna som det var förra vintern. Det finns, och det är det tydligaste, att det finns ljusningar i ekonomin. Inflationen har fallit. Nu pratas det ju helt öppet om att man förväntar sig räntesänkningar. Och det är klart, när vi ställer frågan på det här sättet, hur man tror om Sverige på rätt fel väg, det är ju liksom framåtblickande. Och likadant det här hur det kommer att utvecklas under det närmaste året, så är det ju också man tänker att räntan kommer att sjunka och att ekonomin kommer att bli bättre.
Mm.
Så det är de positiva signalerna. Sen så finns det ju det här också att just det har pratats mycket om neddragningar inom vården och det ekonomiska trubbel för regionerna. Det är ju ett bidragande skäl till att sjukvården nu hamnar som den viktigaste frågan för väljarna.
Och man kan alltså titta på några av de här graferna vi pratar om som finns då på kvartal.se om man är prenumerant, ska tillägga. Så kan man mer se detaljer om de kurvorna vi pratar om.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Partiledarförtroende, det mäter ni också. Mm. Vad har hänt sen sist?
Ja, vi ser ju att Magdalena Andersson tappar i förtroende. Hon är ju fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Vi ser att både Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson har fått stärkt förtroende. Magdalena Anderssons sänkta förtroende har ju att göra med de diskussioner som har varit kring henne och partiet. Medans Ulf Kristersson, det har ju att göra med den här NATO. Så jag skulle vilja föregripa nästa mätning som vi har. Jag tror den kommer att öka lite ytterligare.
Det är vind i seglen för Tidö-gänget, kan man säga så?
Ja, det kan man nog säga, ja. Ebba Busch, det kanske är lite trassligt där. Men
jag tänker
inte på
med
den.
Synen på att landet går åt rätt håll och ekonomin går åt rätt håll. Och det här måste ju ändå gynna sittande regering.
Ja, det gör det.
Mm.
Sen så har vi ju, språkrören ligger ju alltid lågt. Det har inte lyft för Daniel Heldén. Han ligger kvar, Märta Stenevi tappar, hon ska avgå. Och det lyfter inte för Demirock.
Han är nere på bottennivå igen.
Han är nere på bottennivå. Ja, det lyfter inte. Och just med Centern, så om man tar ett utvik där, så är det ju problematiskt. I vår sista väljarbarometer så fick Centern 3,3%. Det är under 4%-spärren. Den lägsta siffran på 10 år för Centerpartiet. Vi har ju Liberalerna och Kristdemokraterna som också ligger under 4%, men där sitter ju ändå Liberalerna och Kristdemokraterna i regeringsställning och kan ju räkna med stödröster. Det är ju svårare för Centern, kan man tänka, med stödröster om man blickar lite grann framåt, och nu också under kommande EU-val. Det finns ju också det här, lågt förtroende för partiledaren, lågt opinionsstöd. Och sen utöver det så har inte Centern någon fråga som någon sakpolitisk fråga.
Där jag tänker, nu har det varit mycket kriminalitet och säkerhetspolitik. Det måste vara området Centerpartiet lite grann står och famlar.
Ja.
Det är inte deras starka...
Det är inte deras starka fråga, utan deras starka fråga har ju varit företagande, landsbygdsfrågor, klimat och miljö har varit starka profilfrågor för dem. Men i de frågorna så har de inte någon särskild position, varken etta, två eller trea. Alla andra partier, om de inte är bäst på någonting så är de i alla fall näst bäst. Det finns liksom en utmanare, men för Centern finns inte det. Och det har vi pratat om i någon podd för kanske något år sedan kring det här. Men ja, men vi vet det går att vända.
Jag tror det vänder.
Det vet jag inte men EU-valet blir oerhört viktigt för Centerpartiet naturligtvis. Och jag tänker, om man jämför med Liberalerna som inför valet 2022, Nyamko Sabuni som hade låga förtroendesiffror. Skolan hade inte dem, de var inte ett eller två på skolan. Och lågt opinionsstöd. Hon avgick, Johan Persson kom, och man ser ju i de graferna som vi redovisar hur han sköt i höjden. Samtidigt så, Centern har ju valt Magdalena Andersson som sin statsministerkandidat, men det är ju inte lika självklart, det laget är ju inte format på samma sätt som Tidöpartierna. Så det är ju en nöt att knäcka, men jag har hållit på med det här i 30 år, det går att det går upp och det går ner. Det går säkert att vända. Det finns smarta strateger hos Centerpartiet.
Demirock står inför ett antal utmaningar kan man säga. Jag ska summera.
Ja, absolut. Det gör han.
Ni mäter också då hur regeringen sköter sitt jobb. Och generellt, Sören Holmberg brukar säga att det kostar att regera. Generellt så är vi väljare ganska otacksamma. Vi är ofta då negativa till regeringen om de tappar opinion. Men nu har vi en ny rekordsiffra väl?
Ja, det är inte så ofta som man ser. Vi frågar om regeringen sköter sitt jobb. Mycket eller ganska bra, mycket eller ganska dåligt. Och där är det lika många nu som tycker att regeringen gör ett bra jobb som andelen som tycker att regeringen gör ett dåligt jobb. Och sist vi såg det var i samband med regeringsskiftet. Men då låg det på samma nivå. Men det var ju mycket lägre nivå. Alltså varannan svensk tycker att regeringen gör ett mycket eller ganska bra jobb. Vi hade i samband med Rysslands anfall på Ukraina, då var det ett uppsving för sittande regering Andersson, där fler tyckte att, något större andel tyckte att regeringen gjorde ett bra jobb. Och sen var det också under pandemin som vi såg samma mönster, att fler tyckte att regeringen gjorde ett bra jobb.
Men normalläget att fler tycker att regeringen gör ett dåligt jobb än tycker gör ett bra, oavsett regering.
Ja, och gapet är ganska stort. Det kan man också se på graferna.
Ja. Så att här är ju också då vind i seglen för Kristersson.
Jag tänker man kan säga dem och så titta på de här graferna. För ser man då sen regeringsskiftet och också innan där, då var ju kriminaliteten den viktigaste frågan för väljarna. Och det var ju en fråga som har varit väldigt viktig att hantera, vilket kan bidra till att om man ska förstå de siffrorna, varför man tycker att regeringen gör ett dåligt jobb. Att man kan koppla det till de frågorna som ligger på väljarnas dagordning.
Ni har även mätt den här mellanmänskliga tilliten över tid. Ni har alltså ställt frågan, kan man lita på sina medmänniskor eller inte? Och så får man ett utfall där. Och vad hittar ni där?
Ja, det är en sån här härlig tidsserie från 2008 som vi har.
Det är underbart med låga tidsserier.
Ja, jag älskar det. Nej, men det här mellanmänskliga tilliten, det är ju någonting väldigt grundläggande. Och det här sättet att mäta är ju väldigt etablerat. Och vi kan ju se de här siffrorna att det är ju väldigt stabila siffror när man tittar på ytan, trots att vi har då haft en hög invandring och en hög kriminalitet. Men det finns ju bakom de här siffrorna så krackelerar det ju lite grann.
Som sagt, vi har ju stabil och hög tillit. Det nordiska guldet brukar det kallas för här uppe i Nordeuropa.
Ja.
Till skillnad från resten av världen där det är väldigt låg tillit. Men om man ser på era siffror så har ju lågtillitarna gått från 8% upp till nu 13-14. Så det är även SOM-institutet har ju liknande siffror, små sprickor i den här stabila tilliten.
Ja, precis. Och där finns det ju också, för vi frågar ju om hur man litar på människor i området där man bor. och i människor i allmänhet. Och då är det ju så att man känner en hög tillit till människor i området där man bor, eller man känner en högre tillit till människor i området där man bor än i samhället i allmänhet. Det är precis som när vi pratade om ekonomi och så vidare tidigare. Men i de här i utanförskapsområdena så finns det då en tvärtom, att man känner en större oro i området där man bor, att man inte litar på människor i samma utsträckning, utan man litar mer på människor i allmänhet.
Mm. Och det måste ha att göra med att många som har invandrat till Sverige kommer från lågtillitsländer, och det tar lång tid att adaptera till den här nordiska, unikt världsledande, världshöga nivån.
Mm.
Så att det kan ta generationer, det finns en del studier på det, och att tillits ärvs i regel från mamman till barnet, tillitsnivån och så vidare.
Men, ja, det finns ju den här boken, den heter väl Det nordiska guldet?
Tror det, ja. Jag läser även nu faktiskt Bo Rothsteins nya bok som heter Grundbulten, och det handlar just om tillit som är en slags bottenplatta för ett fungerande samhälle, för hög tillit korrelerar väldigt starkt med alltså stabil demokrati, bra ekonomi, låg kriminalitet, låg korruption och så vidare. Det är verkligen en guldvärde att kunna lita på medmänniskor, och transaktioner blir ju enklare att genomföra med främlingar när man lita på dem.
Ja.
Så det,
det är väldigt intressant.
Ja, otroligt värdefullt. Så det här måste vi värna om.
Ja, det måste vi värna om. Det har vi verkligen.
Ja. Men det är kul att ni har bra serier på det här, att de också verkar stämma överens med övriga som har långa mätserier då, Göteborg framförallt.
Mm.
Vi måste bli bättre på integration, är ett mantra vi har hört i över 10 år. Och nu har ni på Demoskop frågat hur vi ska göra för att vi ska bli bättre på integration.
Ja.
Vad tycker vi svenskar?
Ja, vi har en lång lista med olika åtgärder.
Hur ställer ni frågan?
Vilka av följande förslag tror du i störst utsträckning skulle bidra till förbättrad integration i Sverige? Så är det en lista på, kan det vara 15 olika alternativ. Och man har fått välja max 5 av dem. Det främsta handlar just om språket. Språkkrav för permanent uppehållstillstånd eller svenskt. Och eller svenskt medborgarskap.
Språkkrav alltså.
Språkkrav, det är det viktigaste. 56%. Strax därefter kommer det krav på kunskap och samhällskunskap om bland annat lagar och värderingar för permanenta uppehållstillstånd och eller svenskt medborgarskap. Och det tredje viktigaste är krav på motprestation för att få försörjningsstöd.
Och vad är det vi inte tror på så mycket? Vad hittar man i botten?
Det som ligger i botten, det som ligger allra längst ner, det är språkscreening i svenska. Hos BVC.
Okay.
Och näst lägsta är att barn av kommunen anvisas en skola som inte med nödvändighet är den närmaste. Och det tredje från botten är att riva bostadsområden i utsatta områden och investera i nya bostadsområden.
Mm.
Möjligen mycket viktiga, men de är inte lika viktiga som de som jag nämnde först.
Mm. Har du några reflektioner kring resultatet? Var det väntat? Eller?
Ja, men det tycker jag nog. Det pratas ju väldigt mycket om just om det här med språkkravet. Så det tror jag att vi har vant oss vid och också insett att det är viktigt. Jag menar, man möter inom äldrevården, inom sjukvården, inom skola. Ja, olika platser där man rör sig, så förstår man att man måste kunna prata med varandra.
Jo, och träffar man människor på gatorna som inte pratar svenska, så uppfattar man dem inte som svenskar. I alla fall inte jag.
Nej.
Det är nog inte så, jag är nog inte ensam om det.
Nej. Man möter ju liksom, jag vet, på universitet och högskolor så finns det ju många studenter. Många gånger man pratar engelska på utbildningar. Mm. Går man på restauranger och kaféer här i Stockholm i alla fall, så är det väldigt ofta som man pratar engelska. Men det kanske är personer som jobbar extra och så vidare, som studerar här och så vidare.
Tack så mycket, Karin Nelson.
Tack
för denna
mycket.
Gång. Och den här podden Opinionen just nu gör ju vi på Kvartalet och tillsammans med Demoskop. Och som sagt, vill du veta mer om alla siffror och kurvor vi pratade om, så kan du ju studera grafiken i artiklarna i texterna som har vignetten Opinionen just nu på kvartal.se. Om du är prenumerant vill säga. Och Karin och jag, vi är tillbaka i april månad med nya siffror och nya analyser. Tack för att du lyssnade.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, Det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.